Välkomna tillbaka för ännu en episod av Nattskiftet. Så kul att du väljer att komma tillbaka för fler historier av den rysliga sorten. Jag antar att detta betyder att du varken är trött på min röst eller historierna jag handplockar för varje ny episod av Nattskiftet. För er som har stämplat in på Nattskiftet för första gången kan jag berätta att jag heter Per. Och jag är här varannan vecka för att berätta historier för er som i bästa fall får ert nacke att resa sig och i sämsta fall ärrar ert psyke för livet. Så här i maj, när världen utanför börjar bli så där härligt grön och nästan somrig, tänkte jag att det skulle vara passande med en historia om grönska. Eller mer specifikt om att odla en planta i ditt hem. Inte kan väl något så harmlöst som en krukväxt vara skrämmande och otäck? Jo då, ser du. Hur harmlöst och oskyldigt något än må verka vid en första anblick, så kan jag garantera att här på Nattskiftet kan allt vridas och transformeras till något skevt och obehagligt. Dagens episod har jag valt att döpa till grönska. Och den är skriven av Bongo Bongos Revenge. Som vanligt är den översatt, adapterad och uppläst av mig, Per Svensson. Stefan var en skitstövel. Jag ville bara få det ur vägen här. Rövhål, tjuv och bror. Hans dödsannons borde ha lydit något i den stilen. Men skitsamma. Jag skriver det här i min bil med två bensindunkar, redo att sätta eld på skogen. Men jag vill förklara mig lite här innan pojkarna i blått kommer och letar efter mig. Ifall jag aldrig får chansen efter det här. I hela mitt liv slog Stefan skiten ur mig. Och min mamma, som var ensamstående förälder och ensam försörjare för vårt hushåll, var nästan aldrig där för att ingripa. När han inte terroriserade mig eller de andra barnen i grannskapet lät han sin vrede gå ut över små djur. Han drog katter i svansen, sköt ekorrar med sin luftpistol och så vidare. Allt detta förändrades när jag var 11 år. Han var några år äldre än jag, ungefär 15 år. Han hade gått ett steg för långt och lyckats trycka upp en smällare i arslet på en gammal gubbes älskade bulldog och dödat djuret. När han äntligen blev påkommen som det monster han var, skickades han till ungdomsvårdsskola för ungdomar med problem. Han skulle vara borta hela den sommaren. Jag hävdade att det skulle bli den bästa sommaren i mitt liv. En hel sommar utan Stefan. Jag hade inte många vänner i min ålder, eller egentligen hade jag inte några vänner alls, om jag ska vara ärlig. Jag höll mig för mig själv för det mesta, levde i min egen skugga och gömde mig från den terror som var mitt tonårsliv. Även med den nyvunna friheten kunde jag fortfarande komma på mig själv med att titta mig över axeln efter min bror och påminna mig själv om att jag kunde fokusera framåt och fortsätta med livet utan att den djävulen skulle kunna förstöra. När Stefan var borta behövde min mamma någon som kunde hålla ett öga på mig medan hon var på jobbet. Och hon bad vår gamla granne fru Popovic att hålla ett öga på mig några timmar om dagen medan hon var borta. Jag var inte särskilt entusiastisk i början, men kom snabbt att börja tycka om tanten. Vi ägnade eftermiddagarna åt trädgårdsarbete och ogräsrensning. Och sen gick vi in och bakade kakor och andra sötsaker i hennes kök. Svenska var inte hennes modersmål. Hon hade en tjock accent som jag inte kunde sätta fingret på. När sommaren började passera och dagarna blev kallare började jag se hur växterna i trädgården vissnade och dog. Det påminde mig om att jag skulle behöva gå tillbaka till skolan imorgon och att min bror snart skulle vara tillbaka hemma efter ungdomsvårdsskolan. Det kändes som om en gigantisk känslomässig mygga hade flugit förbi och sugit ur all min glädje. Jag började gråta i trädgården. Tårarna rann stilla ner för mitt ansikte när jag tittade ut över den döende blomsterrabatten. Fru Popovic tittade upp och skakade på huvudet. Nej, nej, inte mer dåligt, log hon. Jag har gåva. Hon reste sig mödosamt upp på fötter och försvann till sitt trädgårdsskjul. Några sekunder senare dök hon upp med en liten påse med frö. Det här, utropade hon. Det växer med mörkret, sa hon med ett skinande leende. Jag slutade gråta och log tillbaka mot henne. På grund av hennes knaggliga svenska antog jag att med mörkret betydde att fröna skulle växa på vintern under lågsäsongen. Vilket de också gjorde, men även på ett sätt som var värre än vad jag hade kunnat föreställa mig. Jag gick hem den kvällen och planterade fröna i en kruka. Jag vattnade den och gömde den sen under min säng, borta från allt som kunde skada den. Jag satte på min radio på en station som spelade klassisk musik innan jag gick till sängs. Fru Popovic sa en gång att klassisk musik hjälper växter att växa. Nästa morgon vaknade jag och sträckte mig impulsivt under sängen efter blomkrukan för att se hur det gick. Jag visste att det var för tidigt, men jag var tvungen att kolla. Till min förvåning hade jag helt fel. Där, ur jorden, var en pytteliten gul knopp som stack upp ur jorden och stirrade tillbaka på mig. Jag hoppade bokstavligen av glädje. Jag tänkte att jag måste ha varit den bästa trädgårdsmästaren i hela världen som fick en växt att växa och blomma från ett frö över en natt. Jag sprang ner för att äta lite frukost innan jag skulle hinna med bussen till skolan. Jag bestämde mig för att inte berätta för mamma än, ifall hon skulle tvinga mig att ha växten utomhus. Jag kunde inte riskera att djur eller något annat skulle komma åt den ute i det fria. Jag visste inte ens vilken sorts växt det var än. Jag åt en bit torr rostat bröd och gick ut genom dörren på väg till busshållplatsen. På vägen hem från skolan blåste en frisk höstbris. Jag stannade till vid slutet av min uppfart för att se min brors risiga crossmotorcykel. Den stod utanför garaget lutad mot verandan. Jag visste att dagen skulle komma då han skulle vara tillbaka, men jag hade inte förberett mig för det. Jag tog ett djupt andetag och gick in. Ingenting var på sin plats, men jag hörde ett prasslande från övervåningen och följde ljudet. Det ledde mig direkt till min dörr. Jag vred om det gamla dörrhandtaget i mässing och fann min bror medan han rotade igenom mina lådor och skåp.
Vad håller du på med? Skrek jag åt honom.
Åh, hej skitstövel! Han svepte nonchalant sitt långa flottiga hår och ögonen.
Jag behöver pengar till cigaretter. Om du inte har några cigs behöver jag pengar och cig.
Ut ur mitt rum, sa jag så barskt jag kunde och försökte stå på mig. Men jag är inte klar än, flinade han. Du har säkert några coola grejer här under, sa han och la sig på mage och sträckte in armarna under min säng.
Ut, ut, ut,
skrek jag och försökte dra upp honom i hans smutsiga jeansväst.
Du måste ha några riktigt coola grejer här under om du blir så upprörd.
Han slutade mitt i meningen och slet ut sin hand från under sängen, kastade mig av honom och släppte ut ett isande skrik.
Vad fan har du där under? Mina jävla fingrar är helt jävla körda.
Jag stirrade på handen han höll upp över huvudet och såg att hans lillfinger från den första knogen bara hängde i en tunn hudslamsa. Blod sprutade från den beniga änden och träffade hårda trägolvet och gjorde små 5-kronestora pölar av rött runt honom.
Du vet att jag inte gillar att se mitt eget blod,
skrek han genom sammanbitna tänder och hårt ihopknipna ögon.
Du är så jävla död.
I exakt samma ögonblick kom min mamma hem och gick upp för trappan för att se vad all uppståndelse handlar om. När hon såg blodet och min brors nyligen förkortade lillfinger slet hon åt sig min bror, sprang ner för trappan och stuvade in honom i bilen och körde raka vägen till sjukhuset. Jag gick för att hämta några trasor för att torka upp blodet från mitt golv när jag såg ett långt vinrangsliknande bihang slingra sig ut från under min säng fram till de små blodröda pölar som min bror hade lämnat efter sig och sakta, sakta absorbera dem en efter en innan den retirerade tillbaka in under sängen. Jag vågar inte sticka in min hand där under för att riskera att möta samma öde som min bror. Så jag gick till garaget för att hämta en gammal hockeyhandske, klubba och ficklampa. Sen gick jag tillbaka till mitt rum. Jag la mig på mage och försökte fästa änden av hockeyklubban runt krukan för att dra ut den. Efter flera försök lyckades jag till slut dra ut den långsamt. Jag höll andan för att se vad det var för Lovecraftiansk skräck som väntade mig i krukan. Men till min förvåning fanns där ingenting alls. Bara en ofarlig ampellilja eller åtminstone något som liknade en sån. Jag tittade närmare på mitten av växten och såg en knopp som var ungefär 1,5 cm omkrets som långsamt började öppna sig och visa upp ett par rader av elaka tänder. Någon form av köttätande växt, tänkte jag för mig själv och sköt tillbaka den under sängen. Jag hoppas den tar Stefans hela jävla hand nästa gång, mumlar jag. Och gjorde en mental anteckning om att besöka fru Popovic efter skolan för att tacka henne och fråga vad det var för växt hon hade gett mig. Mamma och Stefan var inte hemma förrän sent den kvällen. Jag satt och tittade på tv i vardagsrummet när jag hörde ytterdörren öppnas och stängas bakom mig. Jag vände mig om och såg Stefan. Han gav mig den mest hatfyllda blicken han kunde frambringa innan han gick till sitt sovrum i källaren. Min mamma kom lugnt fram till mig, satte sig bredvid mig i soffan och frågade vad som hade hänt. Han sa att du måste ha en tvättbjörn eller något under din säng. Du vet att man inte får ha vilda djur som husdjur. Minns du när du släppte in ekorrarna för några år sedan? Sa hon mjukt till mig. Hennes stora bambiögon var en sån trevlig omväxling från Stefans små röda bollar av hat som rullar runt i hans tomma skalle. Nej, mamma, jag var liten när det hände. Jag har inga husdjur längre. Jag tror han skar sig på en lös spik på golvet eller något, ljög jag. Okej, vi tar en titt på det imorgon. Nu är det läggdags för dig. Ingen mer tv. Hopp i säng. Jag höll med och hon pussade mig på pannan och skickade iväg mig till sängen. Jag såg inte Stefan nästa morgon när jag gick ner för trappan för att äta frukost. Och antog att han fortfarande låg i sängen och återhämtade sig efter sitt lilla kärleksbett som min växt hade gett honom. Jag mumsade glatt i mig en skål med cornflakes och gjorde mig redo att ta bussen. Äntligen kände jag att saker och ting skulle bli annorlunda här nu. När jag gick från skolbussen tillbaka till mitt hus bestämde jag mig för att jag skulle besöka fru Popovic en sista gång. Vi kanske kunde baka en sista plåt med de där kakorna medan hon förklarade vad den där växten var för något. Jag svängde runt hörnet till hennes hus och mitt hjärta sjönk som en sten i mitt bröst. Där, på min underbara grannes uppfart, stod en ambulans som lastade in en bår med ett lakan över sig i bakluckan. Jag rusade fram till sjukvårdarna för att fråga vad som hade hänt. Hennes dotter som varit bortrest hade inte hört av henne på ett par dagar. Hon blev orolig och bad en annan granne att titta till henne. Hon hade hittats död i sin vilstol efter en uppenbar hjärtattack. Med krossat hjärta gick jag hem för att slänga mig på soffan och vänta på att få berätta den hemska nyheten för mamma. När jag öppnade dörren såg jag Stefan sitta vid köksbordet med ett baseballträ i mitten och ett elakt jävla flin i ansiktet. Hej din jävla skit, flinade han bredare. Jag har väntat hela dagen på att du ska se mig döda vad fan det nu än är du har under sängen. Först ville jag att det skulle gå långsamt, men sen tänkte jag att jag skulle göra det grisigt istället. En riktig klassiker, den blir aldrig omodern, sa han och knackade försiktigt på slagträet med sin bandagerade hand. Stefan, jag har inget under... Börjar jag, men blev avbruten av att han tog tag i slagträet och rusade upp för trappan mot mitt rum med blixtens hastighet. Stefan! Skrek jag efter honom, men det var lönlöst. Jag hörde om min dörr slogs upp hårt mot väggen. När jag kom upp på övervåningen hade han redan vänt min säng på sidan och stod där över den och andades tungt. Vad fan är det här? Han vände sig mot mig och pekade på något med slagträet. Jag gick in i rummet och såg min växt, som nu flödade över sin kruka. Den hade vuxit kanske 5 gånger sin storlek sedan igår. Var tvättbjörnen? Han lät nästan besviken. Jag har ju fler smällar och allt. Han svingar sitt slagträ med den friska handen, träffar krukan och den krossade sitt dusin bitar. Strunt samma, mutrar han. Trädgårdsarbete ändå för tjejer, den lilla slyna. Han knuffade sig förbi mig ut ur mitt rum och lämnade mig att förskräckt titta på det sista jag hade att minnas av min döda vän, som nu låg i en klump av jord och trasig keramik. Jag sprang till fru Popovics trädgårdsskjul, som tack och lov var olöst, och letade efter en ny kruka eller något annat som kunde hålla min lilla vän vid liv, men jag hittade ingenting. Besegrad började jag hasa mig hemåt, när jag plötsligt kom ihåg den gamla träkojan i skogen. Den låg en bäck, förbi ett litet tältläger för uteliggare. Det borde kunna hålla till och med Stefan borta. Jag tog på mig hockeyhandskarna igen och försiktigt placerade jag min växt i en plastpåse. Jag hoppade på min femväxlade cykel och trampade in i skogen. Jag var tvungen att lämna cykeln vid bäckens ena sida och hoppa över stenar för att komma till andra sidan. Bäcken var farlig vid den här tiden på året. Den var nästan midjedjup och kunde dra dig ner under vattnet om du inte var försiktig. Jag tog mig till stammen av trädet där det gamla trädhuset var beläget och började gräva. Jag grävde i den kalla, hårda septembermarken med mina bara händer i vad som kändes som timmar tills jag hade gjort ett hål som var ungefär 1,5 meter djupt. Jag tog på mig handskarna igen och började skaka ur växten och påsen med rötterna först. Sen täckte jag över hålet med jord igen. Jag tror att den hade växt ett par centimeter bara under den tiden det tog mig att gräva hålet. Jag korsade floden och hoppade på min cykel, nöjd med att Stefan inte längre kunde störa min gröna, snabbt växande vän. Under veckorna som följde gick jag till skogen efter skolan varje dag för att titta till min växt, som jag nu kallade ormbunke, efter dens långa, skuggiga gröna armar som hängde stolt runt omkring den. Den var nu stor som en större buske och levde av små skogsdjur eller fåglar som kom för nära. En gång såg den till och med äta en ekorre på nära håll. Den gjorde aldrig något utfall mot mig, nästan som om den visste att jag älskade den. Jag pratade och ventilerade med den om barnen i skolan och Stefan eller ibland om saker jag sett på TV. Det hade blivit en ritual som bara bröts av årets första stora snöfall. Det var lätt och fluffigt men midjedjupt. Jag visste inte om bäcken var frusen eller ens om jag kunde hitta den i snön. Jag bestämde mig för att vänta till våren för att kunna se ormbunken igen. Jag var övertygad om att den var en tillräckligt tuff växt och skulle överleva den kalla, bittra vintern och dyka upp större och ståtligare än någonsin. Nästa dag hade jag precis kommit hem från skolan och telefonen ringde. Det var en kvinna som påstod sig vara fru Popovics dotter. Hon visste att hennes mamma hade varit barnvakt åt mig och frågade om hon någonsin hade nämnt något gömställe där hon förvarar sina värdesaker. De hade städat ur hennes hus och sorterat släktklenoderna och de kunde inte hitta hennes dyrbara smycke som hade gått i arv från generation till generation. Vissa av föremålen var tydligen ovärderliga. Jag sa att jag var ledsen och att hon aldrig hade nämnt något sånt för mig och la på luren. Jag hörde det tunga mullret från en okänd motor som körde fram till mitt hus och stängdes av. Jag öppnade dörren och såg Stefan på en helt ny japansk sportmotorcykel. Var är krossen? Frågade jag. Jag fick lite pengar och bestämde mig för att byta upp mig, flinade Stefan. Men du har ju inget jobb. Vad är din poäng? Fräste han åt mig och visade tydligt att det var antingen dags för en konflikt eller att samtalet skulle avslutas där. Jag började lägga ihop två och två. Stefan hade gjort en hel del hemska saker och jag ville bara inte tro att en av dem hade varit att göra inbrott i en död kvinnas hus. Jag väntade på att han skulle gå nästa dag för att sen söka igenom hans rum efter bevis. Nästa morgon, när huset var tomt, tog jag trappan ner till Stefans rum. Det luktade skunk och mögel redan innan jag tryckte ner handtaget till hans dörr. Jag drog min skjorta över näsan som en provisorisk gasmask och fick kvällningar av den unkna luften. Stefans rum var en enda röra, endast upplöst av de svarta lamporna som hängde under hans affischer på hans vägg. Jag hade bara varit här inne ett par gånger tidigare, men visste att han gömde allt värdefullt i en skokartong vid en bong i hörnet av hans rum. När jag hittade den och öppnade locket blev jag inte ens förvånad. Bara ledsen över att hitta ett par halsband, ringar och en gammal guldmedaljong som innehöll två svartvita foto av en ung man och hans brud. Vilket definitivt var fru Popovic och hennes tidigare make. Jag tog medaljongen, satte tillbaka locket på lådan och sprang upp till övervåningen ut ur Svin-Stefans rum. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag var bara så arg. Jag bestämde mig för att sätta mig på cykeln och konfrontera honom. Jag kanske kunde få honom tillbaka skickad till ungdomsvårdsskolan och bort från samhället igen. Jag visste ett ställe där Stefan och hans vänner brukar hänga och mycket riktigt satt de ute i ett hörn på fyllan och skrek korkade saker till kvinnor som gick förbi.
Bruden, vill du följa med hem?
Innan de skålade öl och fortsatte bröla. Jag gick fram till Stefan som satt mellan sina två vänner och tog fram medaljongen. Var fick du tag på den här? Frågade jag honom. Han skrattade tillbaka. Okej, mästerdetektiven. Jag ville bara gå igenom den gamla kärringens handväska. Men att hon blev så förvånad och rädd att se mig att hon föll dör ner, det kunde ju knappast jag hjälpa. Stefan skrattade igen. Då tänkte jag, vad har hon för nytta av sina saker nu? Jag skakade av ilska. Jag kunde inte fatta att han bara hade lämnat fru Popovic död och plundrat hennes hus. Jag går till polisen, skrek jag åt honom och hoppade upp min cykel igen och trampade ner för gatan så fort jag kunde. Stefan spottade ut sin öl och hoppade upp sin motorcykel och kickade igång den. I helvete heller! När jag får tag på dig ska jag sparka upp din k**k så långt upp i röven på dig att du kan använda den som tandtråd. Jag visste att jag aldrig skulle hinna till polisen innan Stefan kom ikapp. Så jag slängde cykeln och sprang mot skogen. Han kände inte tiden lika bra som jag och han skulle bli tvungen att dumpa sin hoj. Jag kom fram till skogsbrynet och kunde höra Stefan i hälarna på mig. Jag slet mig genom slöjet och trädstammarna i min väg och över den fortfarande frusna bäcken till det gamla trähuset. Där repstegen hängde ner som en hand från Gud som bara vinkade mig uppåt. Jag klättrade upp och drog upp stegen bakom mig precis när Stefan kom till foten av trädet i vilken trädkojan tronade en bit upp. Du kan inte gömma dig där uppe för evigt din lille jävel, skrek han upp till mig. Jag har hela jävla natten på mig. Snön hade börjat smälta men täckte fortfarande nästan hela marken. Och medan Stefan skrek hot och svordomar åt mig började hela trädkojan skaka. Vad fan är det här? En jordbävning? Hörde jag Stefan mumla förvirrat. Sen, utan förvarning, från under snön sköt en lång grön vinranka ut och tog tag i Stefans vänstra arm. Han skrek av chock när en annan sköt ut och grep tag i hans högra arm. Jag såg på från det öppna fönstret i trädkojan hur han kämpade. Hans hälar grävde ner sig i marken medan han drogs allt närmare där rankorna hade sitt ursprung. När en enorm knopp av en växt i storleken av en liten bil uppenbarade sig från under snön. Knoppen öppnade sig och avslöjade uppsättning efter uppsättning av rakbladsvassa tänder. Var och en lika lång och skarp som en kökskniv. Stefan sparkade och skrek när växten bet i hans huvud. Det var exakt samma krasande ljud som när en häst äter ett äpple. Jag kände om magen vände sig. Var det här som hade hänt med min växt medan jag var borta? Jag var livrädd och sparkade ner repstegen medan växten höll på att sluka min bror. Polisen hittade aldrig Stefans kropp. Jag antog att han hade blivit gödsel långt innan polisen ens börjat leta efter honom. Åren gick och jag flyttade från min lilla stad för att gå på college, sen till ett nytt hus och sen ett nytt jobb. Förra veckan dog min mamma. Jag åkte tillbaka till min gamla hemstad för att förbereda hennes begravning. Jag tog en promenad runt stan för att minnas. Men min promenad avbröts när jag såg rad efter rad med affischer på försvunna barn överallt. De flesta hade senast setts leka i skogen. Jag vet inte om det är skuldkänsla eller vad det är, men jag vet att jag bär ansvaret. Växten finns på grund av mig och jag måste göra någonting åt den. Jag undrar hur stor den är nu Hur långt in i skogen kan den nå? Jag undrar om den kommer att minnas mig tillräckligt för att jag ska kunna komma nära och försöka bränna ner den. Om inte, kommer detta förmodligen att vara det sista du någonsin hör från mig. Ta hand om er vänner och håll er borta från skogen. Oj, förlåt. Jag inser inte att historien tagit slut. Jag gick bara iväg lite snabbt för att vattna ett par av mina nya krukväxter. Ni kan tro att de växer med raketfart här. Har du lust att skicka in tips på hur jag bäst tar hand om mina nya snabbväxande plantor? Eller bara vill dela med dig av en otäck händelse du själv varit med om? Får du mer än gärna mejla. Då kan du mejla på nattskiftetpodd@outlook.com. Alltså nattskiftetpodd med 2 D @outlook.com. Nattskiftet finns nu mer på Facebook och Instagram. Får jättegärna följa mig där. Då nådde vi vägs ände även denna gången. Nu ska jag återgå till att odla fram nya historier som ni kan ta del av om 2 veckor när nattskiftet återvänder. Är ni ute i skogen i den ljumma försommarvärmen? Var uppmärksam på vinrankor. Ser ni dem, vänd omedelbart om. Vi hörs om 2 veckor. Ta hand om er. Hej!
All musik i det här avsnittet är skriven, inspelad och producerad av Aftonland.